Då kör vi. Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Här har du din kursledare. Det här är ju podden där vi inte snackar så mycket om utbildningar, men mer om utbildaren. Och med mig i studion idag har jag Erik Mattsson, välkommen.
Tack så mycket.
Du var lite skeptisk att komma in här på förhand, alltså. Du sa att du ville helst förbereda dig.
Ja, men det är alltså, en av teserna som jag ofta liksom drar, det är ju det där. Ska det bli spontant, då vill det till att man förbereder sig lite.
Ja. Ja, vi får se hur det blir. Jag tänker att du har förberett dig hela ditt liv inför att prata på de här frågorna. Eller svara på de här frågorna. Men du, jag tycker vi kör igång direkt. Eller vet du vad? Vi kan berätta att du, om vi ska prata lite utbildningar, så är det ju så att du kommer att hålla 3 utbildningar för oss under hösten och vidare i presentationsteknik. Den första heter Att tala så att andra vill lyssna. Det är en endagskurs, kanske lite större grupp där det inte är så mycket övningar.
Just det. Då är det att lära sig tips och tricks och tekniker, men att man faktiskt har chans att... Ja, tränandet får man göra efteråt, så att säga, när man kommer hem.
Precis, det är lite med bänkgrannen och så. Sen har vi steg 2, kan man säga. Det är presenterat som proffsen. 2 dagar, liten grupp, max 10 personer, mycket mera övningar och dylikt.
Just det.
Eller?
Här får man chans att testa. Så att här är det både teori och övningar, ungefär 50-50. Så att det är rätt mycket chans att faktiskt kunna testa och känna hur det känns. Och då brukar det kunna hända grejer.
Ja. Och sen har vi det som kallas för masterclass, som är en dag, och då är det nästan en bootcamp där.
Just det, då har deltagarna med sig saker och ting som vi jobbar med. Att om man har en dragning eller en presentation eller någonting som man vill slipa och fixa till, så får man hjälp. Så att vi liksom under den dagen, och då är vi max 6 personer, så jobbar vi med flera versioner av samma dragning, samma presentation. Så att då är det bara övning, bara träna, få feedback, slipa till så att talet blir bästa möjliga.
Bra, det ska bli jättekul. Men mer om det läser ni om ni surfar in på kunskapsgruppen.se. Nu kör vi igång med de här frågorna. Fullständigt namn.
Erik Mattsson.
Inga andra namn eller någonting?
Ja, du tänker så. Jag heter Olof också.
Fullständigt,
ja, Erik Olof Mattsson.
Ah, ja. Vem är Olof?
Ja, det är ju en bra fråga. Han är nog lite förtryckt, så alltså. Jag har aldrig riktigt identifierat mig med honom.
Ja, du tänker så?
Jag tänker, vem är Olof i mig, så att säga. Ja. Jag tror att det är ett familjenamn faktiskt. Ja. Både farfar och pappa hette Olof.
Det var mer intressant att det finns en liten förtryckt människa i dig som du känner dig.
Eller Olof, lite ignorerad, tror jag.
Ålder?
Jag var tvungen att tänka efter. 52.
Familjesituation?
Gift. 2 barn.
Bor?
Göteborg och Brännö.
Uppväxt?
Uppsala.
Hur var det att växa upp i Uppsala?
Fantastiskt, måste jag säga. Det är den korta versionen. En jättebra stad att växa upp i.
Hur då?
Ja, men... Ja, både att... Jag hade förmånen att få gå på en fantastisk gymnasieskola, en sån här gammal ärevördig katedralskolan i Uppsala, och jag tror att den satte liksom, den öppnade massa dörrar apropå logotypen här. Jag hade förmånen att ha en matematiklärarinna som var gift med Nobelpristagare, bara en sån sak, sånt hände i Uppsala, och plötsligt så såg jag en massa saker och världen blev snabbt väldigt mycket större. Hon var förut en av de allra bästa lärarna jag haft och fick mig att faktiskt glida in i matematik och fysik, som var det som jag började läsa sen.
Mm. Vad heter hon?
Hon heter Anna-Britta Sigban.
Ja. Är det något, en av de bästa lärare som du har haft, har du tagit efter henne? Har hon varit en förebild för dig när du själv har börjat i det här gebitet?
Hon använde ju rätt mycket berättarteknik när hon pratade om matematik. Det var liksom promenader med hunden och i engelska parken. Och, ja, jag vet inte 17 när hon fick till det, men matematik blev väldigt spännande.
Mm. År i branschen?
Ja, sen 96, så det behöver bli 23 år i år då.
Vad skulle du blivit egentligen?
Uppfinnare.
Mm-hmm.
Det var min ursprungliga plan, och det är ju egentligen det jag har blivit, tror jag också. Mm-hmm. På sätt och vis. Nej, men jag läste ju teknisk linje och började sedan läsa teknisk fysik, så jag har några år med mig av liksom matematik och fysik, och jag tror att målet hela tiden har ju varit att jag vill hitta på saker, jag vill uppfinna saker. Och egentligen så var ju inte vägen så lång in i det som jag hamnade i sen, att driva företaget Ordrum, och där jag ju har fått uppfinna metoder och tekniker för färdighetsträning, för det är min lilla mitt nördintresse tror jag, att utveckla färdigheter, hjälpa folk att bli bättre på färdigheter.
Ja, om du skulle uppfunnit något mer handgripligt eller vad säger man fysiskt, vad låg nära till hands då? Höll du på att experimentera någonting?
Ja, men det gjorde jag. Jag kopplade saker. Mycket elektronik blev det. Jag byggde radioapparater, byggde om radioapparater till telefoner och jag höll på. Det var direkt livsfarligt. Jag fick ett par riktiga stötar också faktiskt. Att man ska inte hålla på och pilla med sånt där.
Berätta om din mormor.
Min mormor, Karin. En viktig person i mitt liv. Bullarna tänker jag och kortspelet. Jag träffade mormor nästan varje dag. Hon bodde i närheten. Det kunde inte du veta, Fredrik. Det är ju roligt. Men så var det. Så att käkade bullar, då och då bondkakor. Det luktade på något sätt alltid nybakat. Och så spelade vi kort. Och för att inte såra mig så såg hon till att jag alltid vann. Vilket inte var jättebra egentligen. För jag blev en väldigt dålig förlorare där. Eftersom jag inte trodde att man kunde förlora. Det var dumt, mormor.
Ja. Mm.
Men i övrigt gjorde hon mycket bra.
Hur såg hennes liv ut då? Var hon hemmafru? Eller
ja, hon var hemmafru. Hon var ju pensionär redan när jag föddes. Så för mig så var hon ju en bullmormor. Mm. Ja, så morfar fanns ju också. Han låg inne i kammaren, som det hette, och läste deckare.
Var detta i en lägenhet i Uppsala?
Nej, det var en villa, ett egna hemsområde utanför... Eller ja, det var utanför stan då, men det hade blivit, eller det var utanför stan när de byggde det på 20-talet, men hade blivit en del av stan.
Ja. Hur har din arbetsvecka sett ut?
Nu är vi precis i början på veckan. Det här är en vecka av möten. Så jag kommer precis från ett fantastiskt spännande möte där vi nog ska kunna hitta ett spännande samarbete med bygga på varandras koncept. Mm. Jag är väldigt förtjust i att ju återanvända och bygga på det som redan finns. Och börjar väl känna lite grann det här att inte att livet är kort, men att det ändå är begränsat.
Mm.
Så det man inte hinner uppfinna själv, det får man låna av andra. Så att sådana små möten, hur kan vi liksom stärka varann med de olika koncepten vi har. Sånt, både idag och igår faktiskt har det varit möten på det temat.
Vilken är den bästa chef du har haft?
Det roliga är att jag har inte haft särskilt många chefer. Men för jag började ganska tidigt konsultande och när jag... Som det jag gjorde innan dess var att jag hade olika typer av ordförandeuppdrag. Jag var ordförande för Sveriges vapenfria, jag var ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund. Och då var man ju så att säga styrelseordförande, då var man liksom redan chef för sig själv. Så, men däremot ett antal fantastiska förebilder som jag har tittat på och
härmat.
Ja, men både lärare som jag minns, jag nämnde Anna-Britta, men också en lärare i samhällskunskap, Bengt, som var en sån där fantastisk pedagog som kunde komma till lektionen med ett gäng fotostatkopier, så hette det ju. Så hade han kopierat av en debattartikel från Dagens Nyheter och så bara slängde han fram den framför oss och sa, nu kungen tycker till om betygen, vad tycker ni? Ni är för, ni är emot. Och sen fick vi liksom 15 minuter på oss och fundera och vända och vrida.
Mm.
Och just den där liksom, den lekfulla, att det går faktiskt att gräva där man står, det går att bygga där man är. Jag var otroligt impad. Jag var verkligen så här, ja just det, så där kan man ju. Så kan man vara lärare, så kan man utbilda.
Hobby?
Just nu är det faktiskt väldigt mycket trädgårdsarbete. Det trodde jag aldrig att jag skulle höra mig säga. Men
är det på Brännö då?
Ja, det är på Brännö. Det är på Brännö. Och sen får jag ju chans att fortsätta. Alltså jag är ju, som sagt, jag berättade ju det. Jag gillar ju att koppla saker och ting. Så att jag håller på med ett litet belysningsprojekt. Jag ljussätter trädgården. Håller på med ett par nya altaner nu som kommer att ljussättas fint. Och ren glädje. Och så plantera lite spännande saker. Inte minst i växthuset. Sådär. Så att det är nog just nu det som är fritidsintresset faktiskt.
Vilka är dina svagheter?
Det är väl det att jag går igång på saker och ting, vilket gör att jag håller på med många saker parallellt. Lite för många saker kanske. Jag läser lite för många böcker parallellt. Jag håller på med lite för många projekt. För jag är nog ganska lustdriven. Och så det negativa av det är väl att det kan bli lite splittrat.
Läser just nu?
Ja, The Second Mountain. En bok av David Brooks. En ljudbok som handlar om... David Brooks är ju en krönikör i New York Times. Och den här boken handlar egentligen om någon slags personlig mognad eller så. Där hans tes är att det är först när man har kommit upp på det andra berget som det börjar hända saker. Det första berget är att man tror att karriär och pengar och sånt är det som gör livet värt att leva. Och på det andra berget, ja, men då fattar man att det är relationer och att faktiskt göra saker tillsammans med folk som är det som gör livet värt att leva.
Men du sa också att du höll på med många böcker samtidigt där, så du kanske har ytterligare en på nattygsbordet.
Förändringshandboken, Kelly O'Dell.
Den har jag läst också.
Ja.
Tyckte den var bra?
Skitbra. Jag är inte igenom den, men jag är halvvägs igenom den. Ja. Mm. Och Kelly är en god vän också, så att det är fantastisk tycker jag.
Kan man rekommendera för den som vill
verkligen
ha förändringsarbete och hänga upp det på något.
Och vilket arbete är inte förändringsarbete, tänker jag.
Nej, det är det mesta. När var du lycklig senast?
Igår.
Vad hände då?
Då jag tillbringade kvällen ute på Brännö med min yngsta dotter. Vi satt och drack te jättelänge. Ja, då var jag riktigt lycklig senast.
Vilket är det värsta jobb du har haft?
Ja, det måste väl varit något... och när jag nu säger jobb, jag har ju drivit det här företaget de sista 20 åren, så jag får liksom plocka någonting ur det. Och då tror jag nog att det var några av de första uppdragen som jag fick. För jag jobbade tillsammans med en av mina största mentorer, John Bertil Lundén, som dog för, ja, det är många år sedan nu. Han fick cancer hastigt, men han var en av de första i Sverige som pratade om kroppsspråk och kommunikation. Han var skådespelare och regissör i botten. Och han blev en slags mentor för mig. Men under hans första sjukdomsperiod så fick jag ta över, så att säga, ett antal av de uppdragen för att liksom se till att hans verksamhet fungerade. Och då fick jag ju några uppdrag som jag så där i efterhand kan se att det var för svårt. Jag borde naturligtvis ha sagt nej. Men på något sätt så tyckte jag att jag skulle rädda John Bertil också. Ja. Och se till att hålla flaggan högt på något sätt.
Det för oss till nästa fråga som är: vad ger dig ångestsvall? Du vet, när man tänker på någonting. Ja, men kan det vara ett sånt där jobb?
Ja, men
kanske?
Det kan det nog faktiskt vara. Ja. Jag minns något av de där uppdragen där jag plötsligt så... Jag tycker att jag är ganska färdig, har sagt det jag ska säga, och sen så säger jag, men det är ju 45 minuter kvar. Och det hänger sig, jag hade inte läst riktigt. Jag trodde det var färdigt där. Och på den tiden, i och med att det var i början av karriären, så hade jag inte så mycket material som jag kunde bygga på heller. Så att det blev någon slags flåshurtigt omtag. Det är otroligt genant. Jag var inte bra. Det var inte något av mina stora ögonblick, så kan jag säga.
Men du har inte haft något sånt här skitjobb i ungdomen då, eller? Själv jobbar man ju på minkfarm eller vad du vet.
Men jag jobbar i musikaffär och jobbar på elfirma på kontoret.
Ja, det är ju rena glida jobb.
Ja, men musikaffären var ju bara roligt. Alltså, ja. Det var fantastiskt. Jag var ju popmusiker på den tiden också. Jaha. Så att det passar ju klockrent.
Det också?
Ja, eller vi spelade ett band som heter Badrock. Vi var kända i Norrby.
Ja.
Och spelade på fritidsgården.
Hade ni, vad heter det, era bästa låt?
Immun mot ensamhet heter den. Men vi stavade immun fel.
Vad är punkvågen?
Nej,
här,
eller gladpop.
Gladpop?
Ja, vi spelade ska.
Vilket
ska
år pratade ni att ni pickade på?
Ja, det här måste ju ha varit då juraperioden. 2 miljoner år sedan. Nej, men det måste ha varit 82.
Hur skulle du beskriva badrocks musikstil? Gladpop, säger du?
Gladpop, nej, men det var alltså mycket ska. Som ju var upptempo reggae, liksom. Madness och de var ju stora förebilder. Men vi hade väl lite mer det var lite mer symfoniskt. Själv spelade jag synt, så jag stod för en del av de där tonerna där i bakgrunden. Men det blev aldrig någon sån där någon stor karriär, men det var väldigt väldigt roligt. Otroligt lustfyllt var det.
En ledig dag.
Mm.
Så, punkt.
Du ställer mig en fråga här nu.
Utan frågetecken, jag bara kastar ut det.
Ja, ja, men en ledig dag. Så om jag befinner mig, så att det är liksom en ledig dag mellan någonting och jag och befinner mig i någon främmande stad, så då går jag nog och sätter mig på ett café med utsikt, eller så går jag på ett museum. Mm. Det är nog 50-50.
Har du ett favoritmuseum?
Jag har nog ganska många. Just nu är ganska mycket fotografiska i Stockholm som är bra, alltså. Ett superfint museum. Ja. Men även... Ja, vad heter det? Uppe i Umeå, ett fantastiskt museum. Kvinnohistoriska museet tror jag det heter. Mm. Jättehäftigt. Ja, det finns många bra museum. Och här i stan så är det klart att konstmuseet på Götaplatsen i Göteborg alltid värt ett besök. Det finns ju hur mycket som helst. Så att man, och så passar man på att gå förbi Hasselblads museet i samma hus.
Detta klär jag mig helst i på jobbet.
Alltid kavaj. Men sen kan det ju varieras i övrigt liksom. Men kavaj och är det sommar så är det kanske beige brallor. Är det kund där klädkod är viktigt, då kan det bli ett par välputsade skor också. Och kanske till och med kostymbyxor. Mm. Men alltid kavaj.
Favorit tv-serie?
Ja, den där är svår alltså. Jag tittar inte på tv-serier överhuvudtaget, måste jag säga. Så att eller jag kan titta på något enstaka avsnitt här och var, men det är någonting med jag vet inte, livets korthet som gör att jag Modern Family ska jag väl säga. Den har jag nog tittat på de flesta avsnitten, bara de 7 eller om det är 8 säsongerna faktiskt, fast inte i följd och inte riktigt strukturerat, utan lite här, lite där. Men det är en otroligt bra serie. Och det är klart, sen finns ju The Office också, men det är ju så många år.
Engelska eller amerikanska?
Engelska, med Ricky Gervais. Obehagligt. Ja,
den är mörk. Sådär, så att,
ja, den är mörk, så man får, jag får liksom krypningar, men jag måste titta på det ändå. För han är ju en sån där symbolen för personen som saknar självdistans. Mm.
Han vill ju egentligen väl och är ju,
ja, visst.
Man kan ju relatera till honom verkligen.
Ja, det är sorgligt. Han tror att han är en härlig typ som är uppskattad av alla, och i själva verket så skrattar de bakom ryggen på honom. Mm. Ja, sådana träffar man ibland.
Vad gör du när du inte kan sova?
Då går jag upp och dricker lite till te så att jag verkligen inte kan sova. Men i ärlighetens namn så sover jag väldigt bra. Alltså, jag gör det. Men det gör jag nog. Och just nu är det sådär att nu när jag befinner mig mitt i det här oväntade trädgårdsarbetet, så är det till och med så att jag är liksom så mitt i det, så att jag vill gå och lägga mig snabbt för att kunna vakna snabbt för att kunna fortsätta med projektet. Så att liksom jag sover som en stock och vaknar löjligt tidigt, gör jag visserligen.
Vaknar du tidigare och tidigare med åldern eller?
Ja, men lite så. Men jag har alltid gillat morgnar. Så jag går gärna upp vid 6 eller 6.30 även en helg och sätter mig i favoritfotöljen och läser morgontidningarna.
Hur ser din frukost ut?
Frukosten är mitt älsklingsmål. Alltså. Det är ju både kaffe och te. Det är te först och kaffe sen. Och sen är det ju surdegsbröd eller möjligen ett franskt rågbröd. Och sen är det ägg i någon form. Det kan vara en klassiskt scrambled eggs, eller så kan det vara en menemen som är en turkisk äggomelett med ägg och tomat och chili, som jag just nu är lite insnöad på.
Har du tid att göra detta varje dag alltså?
Alltid ordentligt med frukost. Ja, ja. Och sen förstås yoghurt, riktig turkisk yoghurt och ja. Ja, jo, men det gör jag nog. Men det har väl att göra med att jag går gärna upp tidigt. Så att, och frukost, det är faktiskt favoritmålet.
Bakar måste jag säga. Du det här brödet själv?
Nej, det gör jag inte. I perioder har jag gjort det, men inte just nu.
Favoritapp?
Ja, men det skulle nog vara den egna mötesplan då. Det är ju faktiskt en där vi har gjort ett litet verktyg för att sätta ihop möten. Och jag använder det ju väldigt ofta för att sätta ihop kurser och så. Det är liksom ett verktyg med pedagogiska metoder i.
Kan vi ju sticka in, vart hittar man den här appen då? Där appar finns? Eller?
Ja, där appar finns, men den finns bara för... Nej, den är gratis. Mm. Och den finns bara för Apple-produkter, så den finns bara i iTunes. Ja, jag ber om ursäkt för det. Det är inte bra.
Ännu. Ja. Har du en tatuering?
Nej.
Känns det okej att lyssna på ljudbok, eller tycker du att du är fusk?
Nej, jag tycker det är okej. Okay. Ja,
du var ju inne på det, att du lyssnar på den här...
Second Mountain, ja.
Aldrig haft några betänkligheter kring att det känns lite som att man tar en genväg där, eller?
Nej, jag gillar ju radio. Jag är ju en sån här P1-kille, så att det här är ju egentligen bara att man får en längre version av Spanarna, så att jag gillar det.
Mm. Absolut. Det här är vår låt.
Ja... Musik är ju en stor grej i mitt liv, så då är det ju väldigt svårt att plocka ut en låt. Det kunde vara något av Ella Fitzgerald, det kan vara någonting av
inte Immun mot ensamhet här. Nej. Som ni sätter på när ni ska ta fram räkor och vitt vin hemma.
Den spelades aldrig in, alltså den där Immun mot ensamhet. Jag tror inte jag kommer ihåg den heller liksom. Men den är svår. Stevie Wonder är ju också en sån där liksom, du kan plocka nästan vad som helst av honom och jag kommer säga att det här är vår låt. Det beror på om jag vill dansa eller om jag vill sitta.
Men du och din fru har ingen...
Nej, vi har inget soundtrack. Vi har... nej, det har vi inte.
Du går in i en butik och kollar på en tröja och så får du hjälp av en expedit. Du ser prislappen och tänker utan att säga något att du stannar nu och kollar runt lite här innan du bestämmer dig. En halvtimme senare har du kommit fram till att det första stället ändå var bäst. Nu ska du gå tillbaka. Tycker du då är det pinsamt om samma expedit är kvar och tänker att hon tänker, din snåle fan, kunde du inte bara köpt den där direkt?
Nej, det är absolut inte pinsamt. Jag menar, vi är kunder på en marknad. Liksom. Det är, nej, varför det?
Du ska köpa en flaska vin till fredagsmyset. Hur väljer du?
Etiketten.
Bra.
Jag men rätt mycket faktiskt på etiketten. Nej, men grafiskt snygg etikett. Sen är jag ju väldigt förtjust i just nu vita viner, så att det kanske blir Chablis till exempel eller så, eller Petit Chablis. Så att då blir det alltid bra.
Senaste gången du klantade till det?
Lyckligtvis jag kan inte sån här riktigt jätte...
Är du en klantig person som ofta...
Skulle man egentligen fråga omgivningen om. Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag är nog ganska noggrann. Jag menar, det var som när du sa, ja, men vi gör en podcast. Och så sa jag, men jag måste ju förbereda mig lite. Och så sa du, ja, men du har förberett dig hela livet. Ja, men, jo, men så är det nog. Och jag försöker nog vara ganska noggrann med förberedandet. Sen finns det ju vissa områden där det inte gör så mycket om man klantar sig. Och då gör jag nog det. Jag skulle montera ett växthus här om två veckor sedan och var helt säker på att jag skulle bara behöva såga av ett litet hörn av den där växthuset för att få plats med det där det skulle vara. Och sen så insåg jag att jag behövde inte alls såga sönder det, för jag hade vridit biten fel. Lyckligtvis så gick det med enkla medel att få den där otroligt fula ursågningen som jag hade gjort att inte synas. Så det var klantigt, men själva designen räddade mig där ändå, kan man säga.
Hur ofta dubbelkollar du om du har låst bilen?
Har ingen bil.
Har du andra tvångstankar? Hade du dubbelkollat om du hade haft bil?
Ja, nej, men det är så här, vi är med i en bilpool, så vi använder ju bil mycket, men inte vår egen. Och jag dubbelkollar alltid. Det gör jag även när jag låser saker och ting. Ytterdörr och sånt där.
Spisen?
Ja, men det gör jag nog. Inte så där så att jag dubbelkollar två gånger, inte mer än så. Liksom. Mm. Men visst har det hänt på vägen ner för trappan, så där, nej, låste jag eller hur var det? Och så springer jag upp och... Men då gör jag det direkt. Jag väntar inte tills jag har kommit ut till spårvagnshållplatsen eller busshållplatsen. Liksom, utan jag stannar mitt i trappan och så springer jag upp och så kollar jag.
Vilket är det äldsta klädesplagg du fortfarande har in rotation?
Ja, men det är säkert någon av kavajerna.
Hur skulle du säga att den äldsta har på nacken? Som du fortfarande plockar fram och...
Eller så är det en islandströja. Det är det faktiskt. Den är säkert 30 år.
Mm.
Funkar alldeles utmärkt.
Islandströja håller hur länge som helst.
Ja, men jag tror det, ja.
Njuter du av att borsta tänderna?
Nej, det kan jag inte säga.
Hur förkovrar du dig?
Genom att lyssna på andra. Ställa frågor, tror jag, är nog huvud... Och så gillar jag ju som sagt att läsa eller lyssna på böcker flera stycken samtidigt. Men jag tror nog i ärlighetens namn att jag förkovrar mig mest genom att samtala med folk.
Är du aktivt ute efter att förkovra dig, om man säger så?
Absolut. Mm. Men det är ju för att det är roligt. Mm. Inte för att jag ska... Det har liksom inget annat mervärde förutom att det är otroligt lustfyllt att lära sig saker. Det är ju jättekul. Det är riktigt roligt. Det är, och de roligaste jobben som jag har, jag jobbar till exempel... Jag har ganska mycket med Chalmers och ger en doktorandkurs där, en liten 1,5-poängare i populärvetenskaplig presentation. Och det är faktiskt ett av de roligaste uppdragen jag gör, just därför att det är så spännande grejer de håller på med.
Mm. Och, men då förkovrar du dig i något annat än ditt eget gebit?
Absolut,
på det sättet.
Absolut. Ja. Ja, men jag kan nog gilla det allra mesta. Liksom. Mm. Att jobba med säljare i plastbranschen och få förstå logiken, mm. liksom, hur man säljer semitransparent plast till trädgårdsmarknaden. Mm. Skitspännande! På samma sätt som det kan vara otroligt häftigt att höra en doktorand berätta om kvantdatorn de håller på och bygger och vad som är utmaningen just nu. Det mesta är ju kul om man gräver lite i det. Eller allt tror jag är kul. Jag har inte hittat på något hittills som inte roar mig faktiskt, om jag får prata runt en stund.
Mm. När grät du senast?
Ja, det måste ha varit i förra veckan. Eller om det var i helgen. Men mest av liksom glädje och rörelse gråter jag. Men jag gråter varje vecka, garanterat.
Det är, vad var det som kan få dig att liksom...
Det kan vara ofta musik. Mm. Det räcker att jag hör en låt liksom, och så bara kommer det.
Mm. Men så uppfyll det härligt alltså.
Ja, det är någonting. Jag har ganska nära till det där. På gott och ont. Mina barn tycker ju att det, eller de tyckte att det var lite genant. Nu gråter pappa igen liksom. Men nu tycker de att det är ganska, ganska coolt, har de
minns
sagt.
Minns du vad det var för låt som senast...
Nej.
Är det samma låtar alltid? Jag har märkt det lite samma att, men ibland så kan jag lyssna på en låt och så bara får jag som feeling att det börjar vattnas i ögonen, men nästa gång jag hör den så är det liksom, jag har ett helt annat state of mind och då är det...
Ja, nej, det kan vara lite olika, men det är klart att det finns såna där som Lales hittar Vi ska bli mäktiga heter den väl, va? Till exempel, den går ju inte att lyssna på utan att man börjar störtgråta. Heter den så? Vi ska bli mäktiga. Vi ska bli... Ja, nu kommer inte jag ihåg vad den heter, men det är den med den textraden i alla fall. Det ska bli mäktiga, det ska bli fantastisk låt.
Thai, sushi eller pizza?
Sushi, faktiskt, utan tvekan. Jag kan få sån här craving för sushi. Det är en av de få sakerna som jag verkligen kan säga att nu måste jag ha en sushi. Då går det inte att...
Du kan inget stoppa Mattsson.
Nej, jag kan inte stå emot det trycket. Alltså. Det är verkligen så.
Pratar du av dig eller håller du det inom dig?
Nej, jag pratar hela tiden.
Vilken är din största yrkesmässiga framgång?
Ja, det är en bra fråga. Men det är nog det där när folk kommer och säger att hörru du, jag har haft nytta av det här. Det här har faktiskt varit riktigt bra. Jag gjorde som du sa, testa det här. Liksom, och fan med mig, det funkar det. Det är sådana grejer. Sen är det klart att det finns sådana där ögonblick. Att stå på Cirkus i Stockholm med Maria Lundqvist när hon och jag gjorde en föreställningsföreläsning. Det var ju coolt. Det var ju riktigt coolt också. Med 1000 personer i publiken eller vad det var. Det är ju häftigt. Men det där när folk kommer och säger att det här har varit användbart. Jag måste säga att det är riktigt coolt. Eller när de kommer och viftar med... Jag har en liten, jag kallar det för kort om kommunikation, som är en liten sån här snabb dokumentation som man kan stoppa i portmonnän eller i mobilskalet. Och ibland liksom när jag ser folk, de får syn på mig och så håller de på att mixtra med portmonnän eller, och sen tar de upp det där kortet och viftar med det liksom. Jag har det med mig, jag har med mig dokumentationen. Det är också sådär, oh wow, vad kul. Ja. Det är häftigt.
Vilken var din värsta tid i livet?
Ja, jag har inte haft några sådana där riktigt supermörka perioder, men det är klart att mellanstadiet så där var väl en lite knepig period. innan gladpoppen slog till så där. Men nej, något jättemörker har jag faktiskt inte varit med om, lyckligtvis. Mm. Så den kommer nog, den värsta perioden. Jag väntar på den.
Du tänker så?
Ja, eller... Man får väl... Det är så knepiga perioder. Det är klart att en hemsk period har varit det förra året när min pappa dog, till exempel. Det är ju en fruktansvärd period, även om vi visste att han var... Ja, han ville dö. Han var färdig, så där. Men på något sätt, att jag har svårt att hitta sådär, vilken var din värsta period, det är att ja, men livet består ju av både bra och svåra perioder. Och det är väl egentligen de svåra perioderna som man kanske, som livet är närmast på ett sätt. Så att de där svåra perioderna, när man tittar tillbaka på dem, så var man var ju extremt nära livet då, även om det var svårt. Så ibland när man tittar på det i efterhand, så kan man ju se att de kanske svåra perioderna var kanske bra perioder på ett sätt.
Mm.
Eller i alla fall lärorika perioder när man kunde lära sig saker om sig själv. Det är klart, någon annans död kan man inte lära sig så mycket om, kanske, eller av. Men perioder som var svåra av andra skäl kan jag väl ändå se att jag lärde mig någonting där som lärde mig att det där ska jag undvika, eller det där ska jag göra lite mer av.
Har du bra självförtroende?
Ja, det har jag nog. Eller jag skulle nog vilja säga att jag har ganska bra självkänsla, har jag väl fått med åren. En känsla av att jag, även om jag inte lyckas i allt det jag gör, så går världen inte under för det. Det är inte lika viktigt längre att lyckas med det där ytliga, utan en slags känsla av att jag har ju så många bra människor runt omkring mig, så att inget kan gå fel på ett
Men
sätt.
Är du på det här Second Mountain som Brooks
jag
pratar
vet
om?
Inte, jag vet inte, det kanske var det som lockade in mig i den där boken, men jag kanske är på väg upp där.
Mm.
I alla fall en känsla av att det som är kul i livet är ju människorna som man springer på.
Men Erik, på mellanstadiet då? Hur var självkänslan då, om det var...
Ja, nej, men det var väl det att jag var på väg och letade efter vem jag skulle vara, tror jag. Och jag var ju en sån där, jag var ju en kille med många, jag hade många kompisar då också, mycket tjejkompisar, vilket var häftigt. Men jag tror att de flesta av de här tjejerna, de tyckte ju att jag var en sån där kompiskille, och jag var ju lite kär i några av de här tjejerna, och det var väl lite jobbigt.
Nej, ingen bra plats.
Nej, det är inget bra. Nej, ingen bra. Mm.
När du ska götta dig och unna dig, så
då dricker jag kaffe. Mm. Så enkelt funtade jag.
Det roligaste med ditt jobb är?
Alla samtalen, utan tvekan. Och det kan ju också ha lite att göra med kaffe, liksom. Det där när man sitter efteråt, eller när någon, det kan vara mitt i en föreläsning, plötsligt säger: du, får jag berätta en sak? Och sen så kommer ett sånt där ögonblick, eller som ju berikar alla oss som är i rummet och får lyssna på det. Så det, och att jag faktiskt i det här jobbet får en förmån att kliva in bakom kulissen. För jag är ju 90% av uppdragen, så är jag ute hos kund och kör en kurs eller en föreläsning eller så. Och ofta så är man ju liksom det där hybrid mittemellan, man är konsult, men ändå så i synnerhet efter att man har haft en kursdag eller så upplever man ju att men vi är ju lite bekanta, och så får jag hänga med bakom kulisserna och så småprata vi lite. Det är de samtalen, och se att det är så olika saker som är, vad ska vi säga, så här ser logik ut i den här miljön, att men det är det här som är viktigt, du måste ha ett intresse för motorsport, och du måste vara liksom, det här är viktigt, då är man en människa som är på riktigt. Och sen i en annan värld så är det något helt annat som är viktigt, och då är det plötsligt obegripligt. Motorsport, det skulle vi aldrig liksom, det är ju miljöförstöring. Jättespännande att få se att det där som är rationellt och smart i en värld kan vara helt irrationellt och osmart i en annan värld. Så att jag har blivit bättre på att kanske inte döma folk, för det är olika.
Mm. Så är det. Du, Nu har du varit bakom kulisserna här och vi har haft ett samtal. Nu är mitt frågebatteri slut. Hur tyckte du det var?
Ja, jag tyckte det var roligt.
Hade det inte blivit bättre om du hade fått förbereda det?
Jag tyckte det var en ganska bra fråga. Hur tyckte du det var?
Jag tyckte det var bra alltså. Ja, väldigt intressant detta. Det blir lite längre avsnitt än vi brukar ha. Men det var bra
det
content.
Det är inte bra. Eller så var det det.
Får se om jag tar fram klippsaxen någonting. Jag tror inte det faktiskt. Du Erik, stort tack för att du ställde upp på detta när du ändå svängde förbi oss här på kunskapsgruppen på Kungstorget 5 i Göteborg. Se fram emot att köra de här utbildningarna i höst med dig, och ni som är sugna på att läsa mer om Erik och de här utbildningarna, gå in på kunskapsgruppen.se och surfa loss lite där. Vi har en ny hemsida som kommer ligga uppe, och då är det ännu lättare att hitta de här utbildningarna, förstår du?
Det är ju väldigt bra.
Det är jättebra. Så, vad står näst på to-do-listen för dig?
Nu måste jag tänka efter, vad är det för dag idag? Jo, men det som står näst är ju faktiskt ett samtal med Sveriges bästa formgivare.
Som heter?
Ola Karlsson.
Och jobbar på?
Bland annat magasinet Filter och Offside och så.
Just det, vad trevligt.
Vi jobbar ganska mycket ihop.
Vad ska han formge?
Det kan jag inte avslöja i detta.
Nej, det är spännande. Vi återkommer här med braskande nyheter när det blir klart vad Ola Karlsson ska formge åt Erik Mattsson. Så kan inte röja det här. Okej, tack för idag. Och så ses vi. Hej då!
Hej då!